när jag berättar allt sånt här, det som händer är att min, svårt att förklara, jag tror andra män känner så här också, men när man visar sig sårbar så hamnar man nästan i ett sorts flykttillstånd, förstår du? Mm. Det här adrenalinpåslaget kommer igång liksom. Mm. Men vi lever inte i ett samhälle där vi utmanar varandra särskilt mycket, utan vi har liksom våra idéer, så tenderar vi egentligen bara att enligt rekommendationsalgoritmerna på nätet lite så här radikalisera in oss själva i de tankarna typ. Det handlar väldigt mycket om att när man ska förklara för någon, det här är vad jag ser och jag vill att det här är en bättre verklighet som jag skulle vilja att vi hoppar ombord på, så här, då måste det levereras på ett sätt så att personen som lyssnar känner sig involverad och nästan samskapar idén, men känner sig generellt i frågan om liksom jämställdhet, mångfald, inkludering, så här, alla handlar feministiska spörsmål, känner att det här är en domän där jag bara blir pekad på, och då måste man i sin retorik mot män, och jag vill bara förtydliga, det här har ju ingenting att göra med män, det här är ju verkligen ett artspecifikt tillkortakommande vi har, alltså, det här fenomenet som jag beskriver nu, det är liksom så här funktionellt identiskt med till exempel den konflikt som kan uppstå hos så kallade vita kvinnliga feminister som liksom informeras kring intersektionell feminism, när man liksom känner att så här, det är ju min världsbild som lite blir inkräktad på, så här, det här känns lite obehagligt, nu kommer någon och ska berätta, då måste man göra på ett sånt sätt att det blir nästan som om att man, när man berättar för sin kompis att så här, du har lite sås på hakan liksom, förstår du? Jag försöker hjälpa dig så här.
Ja, Alex Varris input på hur vi kan kommunicera om jämställdhet med män är verkligen intressanta. Och det kommer ni höra under det här avsnittet. Det här är ett avsnitt om hur en uppväxt kan forma dig och dina värderingar. Och hur det kan skapa ett driv att förändra på flera områden. Alex kom till mig som en yngre manlig förebild. Jag tyckte det var viktigt eftersom vi lägger stor tilltro hos den yngre generationen. Det här är också något vi pratar om i veckans avsnitt. Alltså hur vi kan prata med den yngre generationen män om jämställdhet. Innan vi drar igång avsnittet vill jag fortsatt tacka min sponsor Excitec, som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta sprida olika perspektiv på min hjärtefråga, som ni vid det här laget vet är jämställdhet. Men nu, kära lyssnare, se till att lurarna sitter bra och dra upp volymen. För här kommer en timme med Alex Varris. Vi säger hej och varmt välkommen till Alex. Säger man Varris eller Varris?
Varris.
Varris. Okej, för det är jag som är så här international. Hon vill säga Alex Varris.
Jag brukar säga, det är som Sparris fast med W. Det brukar alla fatta direkt.
Så välkommen till Alex Varris.
Ja, men tack så mycket.
Varris.
Exakt.
Sparris.
Ja. Precis.
Som är lite nervös idag.
Ja, lite.
Hur kommer det sig?
Jag vet inte. Man blir alltid lite så nervös. En polare till mig, han är Twitch-streamer, väldigt modernt jobb. Jag vet inte om du känner till det, men det är sån här människa som livestreamar för en publik, liksom, nästan som på YouTube typ.
Ja.
Och jag fick vara med i det en gång också. Det är bara någonting visst med att bli inspelad, det är inte. Man blir lite nervös.
Jo, men det här är ju inte live. Nej, så vi kan ju klippa och moderera samtalet precis som vi vill.
Precis.
Du kommer låta jättesmart, känner vi.
Ja, men det är ju precis det. Jag önskar det var bra.
De som lyssnar, de har liksom ingen aning.
Exakt.
Ja, men vi ska få dig att slappna av lite här. Det här är ju bara ett samtal mellan dig och mig.
Just
det är jättekul att ha dig här. Du kom in som ett tips. Jag la ut ett inlägg på LinkedIn och frågade vilka vill folk lyssna till. Och då var det någon som taggade dig. Jag tror det var en eller två stycken. Och då tänkte jag, då måste jag ju köra på det.
Cool.
Såklart. Vi hade ju faktiskt ett möte bokat innan corona, insåg jag. Där vi skulle prata med varandra. Men sen så fick vi liksom avboka det på grund av corona. Visst var det så? Eller minns jag fel?
Nej, jag minns det så också.
Ja, jag kom på det nu när jag gick igenom alla mejl. Minnet är bra men kort.
Ja, visst.
Men du ska få berätta vem du är. För du är det civilingenjör från början.
Ja.
Så berätta, vem är Alex?
Jag är civilingenjör i industriell ekonomi. Det kommer nog vara en del som pluggat samma sak som mig som lyssnar på det här. Så att hej allesammans, så här, Indec represent. Så. Jag är civilingenjör i grunden. Jag, idag, de senaste åren, har jag jobbat som konsult liksom, i allhanda i olika utsträckningar för jämställdhetsfrågor.
Mm.
Och driver, idag har jag liksom drivit fram ett, och jag är precis i startfasen nu, drivit fram ett manligt ledarskapsprogram för exekutiva poster helt enkelt i frågor om mångfald och inkludering.
Mm. Ja, det ska vi prata mer om sen. Men jag tänker liksom, var har du jobbat någonstans? För du pluggade, för du, hur gammal är du? 27, 28?
27, jag blir 28 i år. Så jag är bara barnet liksom. Men jag började efter examen så skuttade jag in på, kort på ett management consultfirma som har väldigt, väldigt vettig vinkling på gruppdynamik egentligen. Handlar mycket om så här, hur grupper funkar optimalt och hur man kan dra nytta av den kognitiva överlappet som finns mellan olika människor för att skapa en bättre sammanhållning och prestation.
Vad var det för något?
Influence heter det.
Ja, hur funkar det?
Det funkar bra. Jag var inte där särskilt länge. Vi kommer att komma in på det här också.
Ja.
Men det sammanföll mycket av det här tidiga i min bana med en djupt jobbig svacka, depressiv svacka som jag tvungen att gå igenom.
Mm-hmm.
Så det kommer att prägla mycket av det du behöver höra. Både du och lyssnaren.
Ja.
Därifrån skuttade jag in i ett bolag som heter Teknikkvinnor som är Sveriges största nätverk för kvinnor inom teknik. Jag kände sen innan de som drev det.
Maria och
Amanda.
Maria vet jag, men...
Precis, egentligen var det ju Maria, det är egentligen Maria och Amanda. Det fanns ju två Maria där. Men Maria och Amanda kände jag sen innan. Och skuttade in där. Var en väldigt intressant, väldigt, väldigt spännande fas som det bolaget var i. Det var liksom en fråga om att etablera bolaget och liksom söka möjliga intäktsströmmar och essentiellt odla varumärket och bolaget så här, helt. Och det var väldigt kul, men jag kände hela tiden att min liksom feministiska vinkling är väldigt mycket så här, vi behöver få in män. Det är ett stort problem som modern feminism står inför, att det är inte lyckats göra, man har inte lyckats göra det tilltalande för män.
Mm.
Så jag var väldigt mycket inne på det och lämnade så småningom Teknikkvinnor och började köra eget.
Mm. Ja, för Teknikkvinnor, det är ju lite som ett forum väl för kvinnor som jobbar med teknik, och det är inte bara... För min första tanke är IT, bara för att jag är inom IT-branschen, men det är väl inom bygg, inom... Ja, ingenjör inom hela den.
Ja.
Hur många är de nu?
De är nästan uppe på 30 000 tror jag.
Ja.
Jag vet inte hur många de är i samlade nätverket, men i det primära nätverket är de uppe på 30 000.
Mm. Och det var bara genom kontakter du hamnade där, eller?
Ja, jag körde en lunch med Maria Norberg och vi pratade om det och liksom, hon sa vi borde göra något tillsammans. Jag sa vi borde göra något tillsammans och så kör vi.
Mm. Det var bara...
Ja.
Det var bara helt random.
Nej, men jag är väldigt, jag tror inte att jag är ensam i min så här önskan att arbeta för något värdefullt liksom. Någonting som mot ett högre syfte liksom. Det är väldigt appellerande, jag tror, för många människor i vårt relativa åldersspann liksom, så här, om jag nu tillåts företräda samtliga millennials liksom, så här. Och det var verkligen vad som drev mig egentligen.
Mm. Du nämnde något om en depression här och att det var liksom ditt uppvaknande, eller liksom, jag vet inte riktigt vad vi ska vad början av. Du nämnde så himla mycket intressant här nu på en gång, så då måste vi liksom nysta ut det lite grann.
Ja. Jag har ingenting emot att prata om det här.
Men, du kanske inte gör det så mycket däremot, eller?
Jo då. Det är inte allt för ovanligt, men det är, jag tänker att så här, egenskap av den tiden vi har, som då jag anser förhållandevis kort, och sen liksom tonen för det här avsnittet. Jag tycker vi ska inte gå in för djupt liksom, för jag har haft ett liv kantat av trauma liksom. Det har varit liksom dödsfall och fattigdom och våld och lidande liksom, existentiell förtvivlan liksom. Mm. Det har varit jobbigt. Mitt liv har inte varit kul, brukar jag säga.
Nej. Så. Samtidigt är det ju viktigt att liksom, tänker jag, just i det här temat och den här podden, att prata om sårbarhet och att visa upp män som är sårbara. Och inte bara äldre män som är i ledande positioner, utan även sådana som dig som liksom kan vara en förebild för en yngre generation, tänker jag.
Mm. Ja, absolut.
Så du säger att det har kantats av trauman, av fattigdom, av dödsfall.
Ja, visst. Jag brukar säga så här, jag antar att det här är relevans för liksom senare frågor om min feministiska resa. Jag kan börja med helt där. Jag har haft två fäder i mitt liv och haft en relativt komplicerad relation till båda. Liksom. Min mamma lämnade min pappa mitt i natten med oss allihop. Vi bodde i Århus då. I vad som enklast kan beskrivas som en form av miljonkronorsprojekt egentligen. Och tiden i Danmark, min barndom, som var väsensskild ifrån mina äldre syskons barndom hade liksom nått en punkt som inte längre gick. Jag sa det i någon annan video, jag har fått bevittna mycket kvinnligt lidande. Jag är bekant med synen av kvinnlig förtvivlan. Många barndomsminnen så här av en mamma som bryter ihop. Och det är någonstans december 1999, då nådde det en kritisk punkt. Och jag minns hur, det här är en av mina första minnen. Min mamma lutar sig ner över mig, vilket är roligt för nu är jag nästan två huvuden längre än vad hon är. Men hon lutar sig ner över mig och säger liksom, nu ska vi packa dina saker, nu ska vi åka. Så här. Och inom loppet av en timme eller sådär så är vi liksom ute i den här lägenheten och vi ser den aldrig igen. Därefter påbörjade en skilsmässeprocess som var allt annat än normal egentligen. Mm. Mycket så här, som jag fick leva, inte jag, min familj levde på hemlig adress på grund av att min mamma uppfattade en väldigt stor hotbild från min far. Och det var en omtumlande period att vara 7 år gammal. Och jag ska inte gå in på det för mycket. De som har hört mig berätta det här innan, de vet att det kan vara väldigt skärrande att höra detaljer. Så att jag håller det någorlunda abstrakt ändå så här. Men om det är startskottet för min relation till min far, då kan man ju tänka sig hur den relationen artar sig över tid. Så här. Och jag har många minnen om att jag fick ställa min far uppemot väggen och lite så här, när ska du ta tag i ditt liv? Liksom, när ska du styra ihop det här? Och det där har präglat väldigt, väldigt, väldigt mycket.
När fick du börja med det?
Någonstans när jag var kanske 16, tror jag.
Mm.
Då var jag liksom tillräckligt gammal för att själv börja så här tänka vad jag skulle göra med mitt liv. Jag minns inte min far som någon skurk. Jag minns som en varm, snäll person som fick mig känna mig stark och sedd. Så här. Och min far själv, min far var, det ska tilläggas, jag är ju, trots att det inte syns överhuvudtaget, så är jag ju halv arab. Jag är ju, min far var från Libanon och hans pärn från Palestina, numera Israel, den delen de var ifrån. Så min far hade sitt egna bagage av inbördeskrig i Libanon och allt möjligt, alla möjliga typer av groteska grejer han har varit med om. Så att det är alltid så svårt, tycker jag, att så här kategoriskt stämpla någon. Så. Men hur som helst, relationen till min far jäser och surnar, men förblir någorlunda stabil trots allt. Och jag minns en dag, en vecka innan min student, det här är den 6 juni 2012, Sveriges nationaldag.
Mm.
Alltså vilket så frustrerande, för jag är värsta patrioten. Alltså och inte så här konstig, utan jag är så här, jag är från Danmark ursprungligen. Mm. Sverige har möjliggjort för min existens, jag älskar det här landet liksom. Det här är det bästa landet i hela världen. Så här. Och så är Sveriges nationaldag. Så ringer min bror till mig och han bara gråter och berättar att vår far har dött.
Usch.
Ja, det är en väldigt absurd grej att behöva återuppleva nu. Men det som följde efter det var nästan ännu mer absurt, därför att i Libanon, den kristna delen av Libanon som min far var ifrån, så här, då är det liksom praxis att man efter ett dödsfall sköter en begravning nästan omedelbart. Så det ska ske nästan direkt. Och jag behövde då stå i valet att så här, antingen så ska jag nu åka till Libanon med min bror som var väldigt nära min far, som hade sett min far i mycket bättre
skick.
Ja, men exakt. Ja, för att när vi levde i Danmark, du vet, då var det inte bra. Det var inte... Det är svårt att förklara liksom så här koncist, men över tid så hade ett antal olika former av slitage lett till den typen av sammandrabbning som var min barndom. Så, här. Så min bror hade en jättegod relation med min far och jag var tvungen att välja om jag skulle åka till Libanon för att delta i den kremeringsceremonin eller om jag skulle gå och fira min student, vilket var en vecka efter att det här samtalet ägde rum.
Mm.
Och det var ju liksom en...
Det kom ett svårt val.
Väldigt svårt val, väldigt jobbigt val. Så, här. Så det var min ena far. Min andra far, skulle man kunna säga, han heter Ingmar.
Mm.
Ingmar Granlycke heter han. Min mor började så småningom dejta honom, träffade honom efter en massa år i Falun som jag är uppvuxen i.
Mm.
Ifall det är någon där ute som faktiskt är från Falun, så tjena, Hosja här.
Mm.
Han klev in i rollen av att vara liksom en väldigt hälsosam, maskulin fadersfigur för mig.
Mm.
Och jag lärde mig jättemycket om företagande och om liksom hur man kan se på sitt liv och vad en man bör sträva efter. Och vi hade en väldigt god relation. Men han fick så småningom cancer.
Mm.
Och han berättade inte det i stor utsträckning för mig. För, du får ursäkta.
Mm. Det är bra att bli ledsen, man får bli det.
Nej, men jag vet. Tårar är ju fine. Liksom. Jag har gråtit så många tårar i mitt liv, så att det är verkligen ingen problem. Det är mer att det är... när jag berättar allt sånt här, det som händer är att jag tror andra män känner så här också, men när man visar sig sårbar så hamnar man nästan i ett sorts flykttillstånd. Mm. Det här adrenalinpåslaget kommer igång liksom.
Och så är du lite nervös när du kommer hit.
Ja,
och så här,
exakt.
Men jag tänker att det uppskattas av de som lyssnar.
Jag hoppas jag kan bidra med någonting till världen. Det är liksom min enda önskan här i talet. Men, ja. Så Ingmar i alla fall, otroligt varm, otroligt stark man. Han fick cancer och det gick upp för mig hur långt gången han var någonstans 2016. Och det var jobbigt därför att jag tyckte så mycket om honom. Och jag ville bara upp och träffa honom.
Mm.
Han bor i Ludvika. Och jag minns hur vi smsar. Jag kommer upp, skriver jag, kommer upp imorgon. Nej, det går inte. Jag skiter i, jag vill, du kan inte, det här är inte okej. Okay. Jag ska upp och träffa dig.
Mm.
Okej, okay, så här. Och så dagen efter ringer min lilla syster mig på morgonen.
Mm.
Och berättar att han dog under natten. Så det är... mitt liv har varit inte roligt. Och det här är bara... mina... Jag skrattar för att det är så absurt. Mina faders problem, du vet, det har varit annat. Det här är... om jag ska ge en estimering, kära lyssnare. Det här motsvarar kanske 35% av mitt lidande, om man benämner det så.
Mm. Och hur har det liksom påverkat dig som man, eller vad ska man säga? Som ung man fortfarande.
Mm.
Det här med bristen på fadersfigurer överlag.
Mm. Jag tror att det har gett mig en väldig vilja att ordna saker, att fixa saker. Jag vet inte hur det är, som sagt, jag vet inte hur det har växt upp med en far. Men jag tror att, jag antar att en normal ung mans upplevelse av att ha en far är, man har någon typ av auktoritet man kan vända sig till som liksom har koll på grejer. Ett sorts vandrande lexikon. En sorts fanbärare i hur man ska te sig mot andra och vem man ska vara som person och sådär. Och att vara en person som inte har haft det, då fäster man, desperat fäster man den viljan i andra saker. Så att man hittar fiktiva farsfigurer essentiellt i liksom litteratur eller i film eller i allt möjligt. Och, så det är väl det ena sättet. Det andra sättet det har verkligen påverkat mig, som jag kan säga på rak arm, det är att det här kan låta något morbitt, men så här, lidande ser andras lidande liksom. Mm. Och det har... inte nog med att, alltså jag är ju så otroligt stolt feminist, alltså verkligen. Och inte bara med att, liksom inte nog med att min stora syster har varit en riktigt stark feministisk röst i vår familj och liksom ända sedan jag var barn utsatt mig för, oj det är rätt ju väldigt konstigt, men så här, du vet. Liksom,
hon har ifrågasatt dig.
Ja men exakt, så här, visat mig nya sätt att tänka och att observera och betrakta världen så här.
Kan du ge något exempel på vad hon har gjort då?
Absolut. Det är svårt att ge konkreta, för det är ju liksom en, i mitt huvud nu när jag så här siftar igenom mina minnen, det är massa olika små interaktioner som i största utsträckning har varit ifrågasättande.
Mm.
Så här, det är ett stort problem. Jag tänker att vi kanske kommer in på det sen, men det är ett stort problem i frågan om män och feminism. Att, och det har ingenting med män att göra ens, men vi lever inte i ett samhälle där vi utmanar varandra särskilt mycket, utan vi har liksom våra idéer, så tenderar vi egentligen bara att lite så här... enligt rekommendationsalgoritmerna på nätet lite så här radikalisera in oss själva i de tankarna typ.
Mm.
Så det har varit, det är någonting som jag har stor tacksamhet för till min syster och din, att så här, det har varit ett utmanande när jag kommer och säger någonting, säger att jag är liksom, nu hittar jag på något exempel men skulle kunna passa in väldigt bra, typ tonåring, man är 18, åh jag har gjort det här, jag har gjort det här, jag är så cool här liksom. Jaha, varför då? Så här.
Mm.
Ja, vad grundar du det här på? Så. Den typen av utmaning, så här, intellektuell utmaning, det är vad som föder individuell tillväxt, ska jag säga.
Ja, och sunda värderingar kanske.
Ja, men exakt. Ja, för det blir så. För att så här, om du har en massa konstiga värderingar, typ, och jag utmanar dig på dem, och vi tvingar dig lite lägga dem på bordet så här, då kommer du ju förhoppningsvis att se att de är liksom lite underliga och kanske inte konstruerade på någon verklig förankring, liksom, utan bara är liksom löst sammansatta tankar. Så här. Och då tenderar man att röra sig mot saker som är mer försvarbara. Liksom.
Mm. Så. Det är intressant. Men du känner, i början så sa du så här att hela den här historien med trauman, med dödsfall, med att det på något sätt var en del av ditt feministiska uppvaknande. Mm. Eller uppfattade jag dig fel då? Alltså hur har den här historien och din bakgrund format din feminism? Eller att du kallar dig för feminist?
Mm, mm. Jag skulle säga att den största kopplingen mellan dem är att jag är uppvuxen med en ensam mor. Det har varit väldigt givande.
Mm.
Dels, som jag sa, att få se jobbiga saker, men framförallt att få se en otroligt stark kvinna. Min mamma är ju liksom den absolut starkaste människan jag vet i hela världen. Liksom.
Mm.
Hon pallar grejer som jag betvivlar att väldigt många människor står ut med. Så här.
Mm.
Och när man kombinerar soppan så här, när du skapar soppan av så här, du vet, min stora systers influenser och grejer jag har fått bevittna och liksom inte minst min egna resa i jobbiga depressiva svackor där jag själv har varit liksom mannen som så här knyter näven i fickan och håller käften liksom, och inte säger någonting så här och bara går runt och lider för mig själv. När man kombinerar alla de här sakerna, då når man, som jag gjorde, förhoppningsvis en punkt där man inser att det här är nästan, det är ju en fars, sättet vi lever idag lite grann.
Så. På vilket sätt då?
Det enklaste sättet skulle jag vilja säga, till exempel så här, det här är ett väldigt intuitivt exempel tycker jag. Vi har, om vi pratar om män till exempel, om maskulinitet. Vi har ett rådande och traditionellt maskulint ideal som går ut på att en man ska vara stor och stark. Så här, stor och liksom kapabel och stark och stå upp för de små och de utsatta och svaga. Lite så där. Men samtidigt har vi ju idag, just nu, när du hör mig säga de här orden, kära lyssnare, så här, vi sitter ju på en uppsjö av data kring liksom hur kvinnor eller olika minoritetsgrupper är utsatta på olika sätt. Typ, så här, bara på rak arm. Det här är Statistiska centralbyråns siffror. Plockade de här kanske 6 månader sedan. Kvinnor står för 11% av alla hot som polisanmäls. Mm. Men är utsatta för över hälften. Det är jättekonstigt. Det är jätteunderligt. Eller?
Ja. Hur kommer det sig? Alltså, vad sa du? De står för 11% av anmälningen om hot.
Nej. Så här, 11% av de som hotar är kvinnor. Men 11% av de hotade. Eller förlåt, men 55% av de hotade är kvinnor. Så det är en massiv diskrepans. Liksom så här, vi har... Det finns en uppsjö av grejer du kan titta på liksom, och säga så här, men här har vi ju ett antal grupper som är utsatta i någon form av bred definition av det ordet. Men ändå ser vi inte en så här legion, en kö av män som står och bara, nu jävlar ska vi stå upp för det här. Så här. Men det är också ett komplicerat problem. Jag säger att det är en fars för att det är en sån omvälvande frustration i mig. Mm. För det är inte bara, varför fattar inte män? Därför att man måste förstå att narrativet i vårt huvud, så här, den lilla berättelsen som vår hjärna trycker in i huvudet på oss hela tiden, så här, den är fullständigt annorlunda i historien om feminism. Eller så här, kring ämnet feminism, om du är kvinna eller om du är man. Så typ, om du är en kvinna, då har du förmodligen någonstans den här upplevelsen. Vad bra att folk pratar om de här problemen som berör mig. Vad skönt, jag får lite gehör. Fan vad gött, nu kör vi. Grymt att folk förstår. Om du är en generell man idag, då är din upplevelse ungefär så här. Varför börjar alla prata om det här? Det här har inte varit på min radar. Jaha. Och så är det nästan en upplevelse att bli tillrättavisad. Så här. Och på det då, så ser en generell man idag, så här, när han tittar sig omkring, som inte liksom är bevandrad i de här ämnena, han ser att andra män som inte så här inom citattecken sköter sig, de blir bestraffade. Liksom, de blir uthängda, de blir så här. Och det går ju, det hindrar ju män från att vilja engagera sig. Så att, vad ska man säga?
Varför man som inte sköter sig, att de blir bestraffade, varför gör det att man inte vill jobba? Eller att man inte vill engagera sig?
Därför att rädslan som infinner sig, eller det låter ju väldigt skarpt med ordet rädsla så här. Oron som infinner sig, oviljan att engagera sig som män har, grundar sig ofta i, har jag funnit när jag har pratat med liksom både så här män ifrån den ovanförvarande generationen och män i vår egen ålder. Jag hade typ förra året började jag rehabilitera näthatare på nätet.
Nej. Det nämnde du faktiskt inte.
Nej, vi kan gå in på det sen. Men, därför att om du är en man som inte tar emot den här typen av problem. Du är liksom blind. Så här filmrullen som har spelats framför dina ögon hela ditt liv har aldrig angränsat på de här områdena. Du har ingen aning. Och nu börjar liksom den här generella diskussionen äga rum. Och du känner dig inte inkluderad. Även om du är inkluderad. Men din upplevelse är, det här är någonting av en tämligen hotfull karaktär. Det här är liksom, jag ska vara väldigt försiktig här nu. För att det här kan jag råka illa ut om jag inte förstår hur jag ska engagera i det. Och när vi har jag funnit, när människan har den typen av relation till någonting, då tenderar vi att bara backa. Då vill vi inte riktigt ha det med det här att göra.
Jag förstår vad du menar. Men jag kan inte riktigt förstå psykologin att så här, om en man blir uthängd eller liksom anmäld för att han gör något olämpligt. Jag antar att vi relaterar lite till MeToo nu. Att man då som man inte vill engagera sig. För mig borde ju för mig hade ju reaktionen varit det motsatta. Att då är det klart att jag måste steppa upp. Om det hade varit kvinnor som utsatte män. Och jag ser att massor med kvinnor blir anmälda för sexuella trakasserier. Då måste ju jag steppa upp som kvinna.
Ja.
Därför så, jag tycker inte att den reaktionen är rimlig. Jag kan förstå att den förekommer. Men jag tycker inte att den är liksom rimlig på något sätt.
Nej, jag förstår. Och jag, alltså, jag är med dig, syster. Förstår du? Vi är på samma plan här.
Mm.
Men så här, jag bara beskriver vad jag kan betrakta hos andra män. Så här. Men du har helt rätt. Och ett stort problem i det du beskriver där, tycker jag, det är att vi har inte haft någon form av diskussion kring liksom maskulinitetsideal egentligen på väldigt länge. Så här, det moderna idealet, om man så vill kalla det så, det är liksom format av här maskulinitetsfetischiserande Hollywoodfilmer på 80-talet. Typ.
Mm.
Många män som kan känna att de är i sfären av de män som liksom står i kö till guillotinen liksom, i termer av MeToo-rörelsen. Många män som känner att nej, det här finns en risk. De har ju haft sin maskulinitetsdefinition så här given av så här steroidpumpade män liksom, som är på ett visst sätt.
Mm.
Och när man är så övertygad om en sådan idé, då är det väldigt svårt att gå till det du säger. Att bara så här, men då, det bara klickade gärna på mig.
Men hur spelar vi upp en annan filmrulle då? Alltså vad ska dialogen vara då för att bli mer inkluderande? För jag gör ju ett försök här. För jag tänker att man lyssnar på människor som är som en själv, tyvärr. Därför så bjuder jag ju in män som dig hit för att män ska lyssna. För att då kan man ta till sig på ett annat sätt. Vad finns det mer för sätt?
Jättebra. Jättebra fråga. Det handlar om att förstå att det här är liksom ett massivt samhälleligt misslyckande. Att vi är inte så duktiga på att prata på ett sätt så att vår lyssnare förstår varifrån vi kommer när vi säger grejer. Det handlar väldigt mycket om att när man ska förklara för någon, det här är vad jag ser och jag vill att det här är en bättre verklighet som jag skulle vilja att vi hoppar ombord på. Så här.
Mm.
Då måste det levereras på ett sätt så att personen som lyssnar känner sig involverad och nästan samskapar idén. Hänger du med på hur jag menar?
Mm.
Därför att, liksom bara för att knyta tillbaka till det här. Alltså, män känner sig generellt i frågan om liksom, jämställdhet, mångfald, inkludering, allehanda feministiska spörsmål, känner att det här är en domän där jag bara blir pekad på av så här mellanstadie läraren. Jag är tillbaka i skolbänken. Liksom. Så här är det. Så här.
Mm.
Du kan inte, nej, så här är det. Så här.
Mm.
Och då måste man i sin retorik mot män, och jag vill bara förtydliga, det här har ju ingenting att göra med män. Det här är ju verkligen ett artspecifikt tillkortakommande vi har.
Mm.
Alltså, det här fenomenet som jag beskriver nu, det är liksom så här funktionellt identiskt med till exempel den konflikt som kan uppstå hos så kallade vita kvinnliga feminister som uppdagas, eller som liksom informeras kring intersektionell feminism. När man liksom känner att så här, det är ju min världsbild som lite blir inkräktad på. Så här. Mm. Det här känns lite obehagligt. Nu kommer någon och ska berätta. Då måste man göra det på ett sånt sätt att det blir nästan som om att man, när man berättar för sin kompis att så här, du har lite sås på hakan. Liksom. Förstår du? Alltså jag försöker hjälpa dig. Så här.
Mm.
Hänger du med?
Mm.
Så ungefär.
Ja, men det är ju folks reaktion på kritik överlag.
Ja.
Eller när man får någon typ av feedback. Att man liksom backar tillbaka. Eller att man går i försvar, menar jag.
Ja,
inte backar tillbaka, utan man går i försvar.
Ja. Får jag kommentera på det eller?
Ja.
Det där har jag lärt mig mycket av att rehabilitera näthatare. Det gjorde jag förra året mycket.
Hur kommer det sig att du började rehabilitera näthatare?
Jag tyckte att det var en rolig utmaning.
Ja,
jag för mig lite så här underliga saker på fritiden. Men du vet, jag hittade deras mjukvara som de använde. Det är ungefär som Discord heter det. Det är ungefär som Facebook Messenger typ.
Mm.
Men alla har lite, det är inte deras personliga utan det är någon liten användare. Och så sipprade jag in där liksom och så tänkte jag men nu, väldigt roligt tänkte jag att så här se. Och det här är alltså kvinnohatande näthatare, förstår du vad jag menar?
Ja.
Det är den sortens människor som, om jag censurerar mig, sitter på en världsbild som, är ungefär, som lyder ungefär så här. Kvinnor är, och nu censurerar jag mig ganska rejält så här, så ni kan föreställa er hur de uttrycker sig. Så här, kvinnor är bara statussökande groupies, essentiellt så här. Så.
Mm.
Det är deras fullkomliga världsbild. Så här. Mm. Det är vad de tror, det är skiffret de tittar på världen genom. Så här.
Mm.
Och jag tänker så här, men det här är ju, jag är ju ingenjör så jag tycker det är roligt att ställa och svara på roliga frågor. Så jag säger, men det här är ju liksom kategoriskt inkorrekt, nu jävlar, nu ska vi se. Mm. Så jag går in och är så här, lite så här förhållandevis toxisk i min retorik. Lite så här, det är bara svaga män som vill ha ett patriarkat för att veta att de inte skulle klara sig annars. Liksom, förstår du?
Mm.
Den sorten av grejer för att trigga igång en diskussion med dem. Och så tänker jag att då kan jag se om inte jag kan förklara för dem. Rena, logiska, rationella, argumentativa grunder. Så här. Jag gör inte det här för att vinna, men här har du vad som är sant. Och det var då jag upptäckte det du var inne på. Att vi tar människan, eller snarare så här, jag upptäckte att den typen av kognitiva snedsteg som de gör i sin konstruktion av världsbild och i sin oförmåga att ta kritik, den är fundamentalt densamma. Alltså den är exakt densamma som det jag själv kunde komma på att jag har gjort med andra saker.
Mm.
Och som jag garanterar att du gör och alla ni lyssnare. Och i synnerhet ni lyssnare som kanske nu hörde det där och säger så här, Nej, inte jag. Jo. Alltså i synnerhet du. Verkligen ja, du. Alltså verkligen. Vi har ju en sån tendens att tänka såhär, när man pratar negativt om något, då gör människan direkt såhär, din hjärna bara, ah, men det är inte du. Det är inte du. Så här. Men hur som helst, så jag lärde mig då, eller det gick upp för mig, att anledningen till att vi inte tycker om kritik och att de inte tycker om kritik, och det är inte, kritik är kanske lite för brett ord. Jag gillar att tänka på det som att någon utgör ett hot för ens världsbild. Hänger du med? När det händer, när någon kommer in i rummet och är lite sådär obstinat, då svarar vi inte på, när någon kommer med bidragande info till vår världsbild, då svarar inte vi med reson eller reflektion. Vi svarar med aggression. Vi bara, nej, det är du som är fel. Mm. Nej, jag har inte fel. Nej.
Men du då?
Ja, men du då är det bästa meningen.
Ja.
Och det gick upp för mig, därför att så här, då, jag började reflektera kring det. Jag sa, varför fattar inte de här grabbarna? Jag säger till dem, så här är det. Mm. Och de säger, ja, men bevisa det då. Okej, ni vill ha bevis, varsågod. Alltså,
fakta.
Ja, men jag är så här, liksom, hopplös. Ja, men jag är så här hopplös forskningsnarkoman. Alltså jag bara så här vandrar genom så här forskningsträsk, jag älskar det. Och det biter ju inte.
Nej.
Därför att det de säger är ju inte, ge mig bevis. De säger, försvinn. Det är det de säger. Jag vill inte ha dig, du inkräktar på min verklighetsuppfattning.
Ja. Varför är det så läskigt att utmana verklighetsuppfattningen då?
Jag tror att det är för att jag skulle gissa på, kolla, jag är inte någon antropolog. Jag har liksom inte koll på det.
Men... Du är civilingenjör och bara väldigt intresserad.
exakt. Men jag tror att det är, och jag hoppas, jag ser fram emot ett decennium när människan blir lite mer självmedveten så här kring hur korkade vi egentligen är. Jag tror att det är för att vår hjärna kontinuerligt matar oss med en känsla av att vi spelar roll. Så här, verkligen, att vi är liksom huvudkaraktären i universum. Du är jätteviktig. Så här, så. Och när då någon kommer och säger till dig, de här grejerna du har fått för dig av dig själv, du är väldigt viktiga individ, är fel. Då bara nej, inte fan, nej.
Mm.
Jag tror att det är det.
Människan är bara korkad.
Ja, men alltså, på många sätt ja. Alltså verkligen. Ja. Det är liksom en vanföreställning som människan går runt med, att man har en så här djuprotad intellektuell överlägsenhet inför andra. För det gör vi alla. Alla tenderar ju alltid att tro att man är så himla mycket smartare än alla andra. Och det är ju liksom, det är ju fel. Det är ju någonting vår hjärna säger till oss för att vi ska kunna bidra till typ stammen, antar jag. Förstår du? Att man, liksom, det är ju dåligt i överlevnad synpunkt att din hjärna skulle bara få dig att gå runt och ifrågasätta din verklighetsförfattning. Vilka bär kan jag käka och liksom, vem ska jag vara trevlig mot? Det där har ju inte, det finns inget utrymme för det rent evolutionärt, och tror jag. Alltså så här, att gå runt och autokritisera så här. Jag tror att det är därför. Vi har inte en förmåga att söka sanning. Vi har bara en förmåga att söka förklaring.
Ja. Ja, jo, jag tror det. Jag hänger med lite grann här.
Ja, sorry, jag bara svamlar.
Du bara, ja men det.
Ja.
Det är lugnt. Jag tänker att lyssnarna, de får spola tillbaka. Ja, för det är väldigt, du blir väldigt engagerad och intresserad av det här. Och det är jättebra.
Ja,
det var kul. Ja, men det är superbra. Och jag blir alldeles så här eftertänksam, förstår du. Så jag sitter här och bara, nya tankar. Men jag vill ta mig tillbaka till det här med så här, att kommunicera med
just
män.
Just det.
För det var där vi började. Just och det är ju min roll som intervjuare. Att liksom, nu ska vi gå tillbaka till kärnfrågan. För att, okej, men om de då känner sig anklagade. För jag tror att jag har ändå lyckats nå ganska en del män, tror jag. Och jag har ju en strategi där jag liksom bara säger att så här är det. Förstår du? Ja. Jag lyfter upp andras berättelser.
Ja, ja.
Och att det öppnar upp andras ögon.
Mm.
Vad tror du om den strategin?
Jag tror den är jättebra.
Ja.
Jag tror den är jättebra. Jag försöker sätta mig i skorna på en man då som du skulle prata med. Mm. Och jag tror att det är bra att man refererar till saker som är svåra för hjärnan att filtrera bort, som så här, ja men det där är bara du. Eller det där, så om du kan hävda liksom, ja men det här händer, den här personen har upplevt detta.
Mm.
Eller här har vi objektiv verifierbar bevis på det här fenomenet.
Mm.
Då blir det svårt för hjärnan att bara fäkta iväg.
Mm.
Så jag tror det är jättebra.
För vi har alla en filmrulle och du har ju också det, tänker jag, trots att du är väldigt medveten om... Jo, men du är ju väldigt... Du gillar ju de här frågorna. Du är en uttalad feminist. Men ändå så, när du blev lite ledsen här ett tag, att du liksom... Då sa du så här att adrenalinet kickar in, om att det blir så här flyktbeteende.
Mm.
Trots att du är medveten.
Jaja.
Vad tror du det beror på?
Dels har jag genom ett liv... Jag tror att det är dels mig själv och dels... Vår art, så här, vår sort.
Men det är ju inte biologiskt att män inte ska gråta.
Nej, gud nej. Alltså, män ska gråta.
Mm.
Alltså, 100%, jag gråter för allt möjligt. Alltså, jag gråter för det.
Det är därför jag gillar att du grät i podden. För...
Ja, men det är klart. Ja, det där var ju inte ett gråt. Alltså, du ska se när man verkligen häver igång. Liksom.
Ja, ska vi testa? Nej.
Ja, men nu kör vi. Nej. Men alltså, så här, det är jätteviktigt att man... särskilt som man skulle jag säga, är liksom bekant med sitt fulla känsloregister. Alltså är du inte, kan du inte gråta för det vackra och för det sorgliga, då är du ju... Så nu kommer jag vara lite så här inflammatorisk med retorik, kära lyssnare, så ta spjärn. Men alltså då är du liksom emotionellt underutvecklad. Alltså det är vad du är. Så här. Det är inte ens min åsikt, det är min okulära besiktning.
Ja.
Hänger du med?
Ja.
Ja. Och, men det är återigen viktigt att jag poängterar att så här, i syftet att få män ombord så får man vara... Man måste gå den här balansgången mellan så här, håll dem till en högre, eller håll oss till en högre standard, men inte så pass att vi inte vill vara med. Nej. Hänger du med på vad jag menar?
Nej, du får gärna utveckla. Håll oss till en högre standard, men inte så pass att vi inte vill ha med.
Ja,
du får...
ja absolut. Jag ska försöka komma
nu
på...
rantade jag här ihop, snabbt. Men liksom... Ja. Retoriken är på topp här idag.
Ja, men vi kör.
Men utveckla gärna vad du menar med det.
Så liksom den här frågan har jag reflekterat mycket. Hur får vi män ombord? För jag vill ju hävda att om vi blickar framåt, så här 100 år, eran vi lever i nu på utkanten av problematiseringens storhetstid och början av lösningens era, den fjärde feministiska vågen nalkas. Det vill jag säga, verkligen. Jag sa det innan i någon video att så här, det är ju inte bara min hjärna som har klickat igång så här.
Nej.
Men frågan kvarstår, hur får vi den generella klumpen av män att vara med? Och för att de ska vilja göra det, då måste vi göra någonting som är tilltalande för män. Feminism är grymt, alltså verkligen, alltså så här, räds man feminism så är man ju, ja, alltså då förstår man ju inte feminism. Men problemet med feminism är att det har talat till, och självklart har det gjort det, men det har talat till primärt, och särskilt i Sverige, primärt kvinnor och även så här liksom utsatta minoritetsgrupper. Men primärt kvinnor. Så kvinnor i interaktionen med feminism får mycket så här, jag blir lyssnad på, det här är skönt, mina problem tas om hand. Det finns ett incitament för mig att vara med, att bry mig, att propagera det här. Män har inte det.
Nej.
När vi, det kan vara lätt nu kanske som lyssnare och bara säga, jo men liksom män mår bättre om de öppnar upp. Ja, jo, absolut. Men nu, du måste tänk nästan som Netflix. Vad vill konsumenten ha? Så här, vi har 1 miljon filmer, men det vill inte konsumenten ha. Konsumenten vill ha rätt film på rätt tillfälle. Så du måste leverera det på ett sånt sätt, och du måste leverera en grej som männen i deras sits, så här, med den här potentiella oron och liksom uppfattade liksom ovissheten kring det här, faktiskt känner så här, det här är ju tilltalande. Det här är ju legitimt intressant. Det här är värdefullt. Och jag vill ju tro då att det som behövs är liksom en, om man får tänka väldigt stort, jag tycker vi ska tänka stort, kära lyssnare, det är liksom dags nu, så här, nya 20-talet, roaring 20s, så här, bringing them back. Det som behövs, ärligt talat, det är en fullständig systemrevidering av det maskulina idealet. Vi behöver bara börja vara bättre män, sträva efter bättre saker och göra den typen av bedömningar, inte efter vad andra män tycker är intressant.
Nej.
Utan efter vad de du är intresserade av tycker är intressant. Så om du är en heteroman, så här, gå efter vad som är intressant för kvinnor. Där har du en väldigt enkel, intressant grej att titta på. Liksom. Vi behöver bli bättre män.
Vi behöver bli bättre män.
Jag tycker det.
Men sen tänker jag, att vi alla behöver utmana våra... Alltså kvinnor behöver också utmana sina filmrullar. För det är en sak som jag inte vet om det passar in här, men som jag sitter och odlar i min hjärna här. För jag älskar ju också feminismen. Men just i den här dialogen, att få med sig män, och att jag tror att många män är rädda för att bli liksom straffade för allt som patriarkatet har skapat. Att det finns en rädsla. Därför är det också obekvämt att prata om. Och då drar jag, nu blir det en lång utläggning som kommer ibland från mig i den här podden, det händer. Men när jag tänker att jag lägger ut ett inlägg om en chef som till exempel har sagt så här till mig. Och så säger jag bara, det är en chef. Så. Och då antar alla direkt att det är en man. Utan att jag har satt ett kön. Och där ser jag också en problematik. Eller har jag fel då? Nu tyvärr är det ju mest män som har utsett mig. Men för liksom härskartekniker och sexism och sådär. Men förstår du vad jag vill komma med det?
Jag tror det, ja. Om jag kan kroka i det så skulle jag säga, alltså verkligen säga ja. Återigen, jag håller helt med. Verkligen. Ja. Och det är viktigt att betona att så här, i frågan om manligt engagemang inför feminism, det är inte ens männens fel. Kvinnor har exakt samma typer av tillkortakommanden. De gör exakt samma fel som män gör, liksom bara i andra kontexter. Jag själv har ju blivit liksom utsatt för så här allhanda opassande, liksom så här, vad ska man säga?
Lilla gubben.
Nej. Alltså så här, typ så här fysiska smekningar och opassande skit så här. Ja. Så det är ju inte, det är ju viktigt att man förstår att att, eller så här, det är, jag ska säga så här kanske, det är viktigt att kvinnan förstår. Så det är roligt att jag alltid använder det ordet, man. Så här. Men det är viktigt att man förstår att många av de här problemen bottnar i att män, vi har lyst en ficklampa på mäns beteenden och sagt att amen, här har det odlats fram lite så här suboptimala beteenden kanske. Mm. Men det är ju inte män. Det är ju inte biologiskt att män är as. Liksom.
Nej, men det är ett strukturellt problem. Ja. Och det riktas ju mot män därför att det är så pass stort problem åt det hållet, att det är ett strukturellt problem. Och åt andra hållet är det ju inte ett så stort problem att det är det.
Nej. Alltså,
ja. Sen är det klart att det är män som blir utsatta och kvinnor som utsätter kvinnor. Så det händer ju också. Men jag tänker att vi behöver bara, innan vi avslutar just den här diskussionen, bara att alla ska utmana sina fördomar. För jag har också fördomar.
Mm.
Jag antar också ibland när någon berättar, det har hänt i den här podden, att jag bara, vad gjorde han då?
Mm. Mm.
Och gästen bara, fast det var en kvinna faktiskt.
Ja.
Alltså, och jag tycker att det är en intressant, jag bara flikar in den här, för att jag tyckte att det var en intressant inflikning i avsnittet. Men nu är vi ju inne på det här att liksom kommunicera med män. Och då vill jag ta den här frågan som vi pratade om lite innan, eller som vi mejlade om. Och det var att Jämställdhetsmyndigheten gjorde en undersökning där en av fyra unga män tror att kvinnor, eller de tycker att kvinnor överdriver hur ojämlik det är i Sverige.
Mm.
Vilket skrämmer mig, för att vi lägger mycket, mycket tro på den yngre generationen. Vi säger så att det kommer lösa sig då. Liksom.
Mm, mm.
Vad är din tanke med den undersökningen och det resultatet av den?
Jag har inte läst den.
Nej.
Men jag ska ta och göra det sen. Ska jag ge ännu mer tankar. Men min initiala tanke är, det är synd. Liksom, jag brukar uttrycka det så här. Det är ett samhälleligt misslyckande. Att vi inte har ett högre manligt engagemang i de här frågorna. Det är en stor sorg faktiskt. Och bara som en kort kommentar när jag ger dig ett utförligt svar. Den här idén om att vi ska lägga all tro på den yngre generationen. Och liksom den äldre generationen bara liksom dör av så här. Mm. De
kommer ju forma den yngre generationen.
Ja, dels det. Men det är liksom 3-4 decennier bort. Så här. Mm. Vid det laget har vi haft sönder vår planet. Så att vi måste fixa allting nu. Så här. Mm. Vi har inte riktigt tid. Så här.
Nej.
Men jag tror återigen att kolla, jag kan inte säga någonting om de här männen. Jag vet inte hur gamla de är.
Nej, men jag tycker ändå att du är en yngre generation. Alltså, nu är du 4 år yngre än mig, så det är inte så att det är jättestor skillnad. Men...
Nej, men liksom, jag vill bara säga det som en så här caveat på engelska. Ett stort problem skulle jag säga, och det här lärde mig också när jag höll på att rehabilitera de här näthatande incel-grabbarna. Liksom, så här. Vi kan inte veta vad vi inte vet, uppenbarligen. Och är du en man, och en ung man, och hör mycket om de här problemen, men upplever dem aldrig.
Nej.
Då blir det väldigt enkelt att i din lilla modell av verkligheten, i din verklighetsbild, så här konstant bara få förstärkning i så här, nej men det här är nog rätt överdrivet.
Mm.
Jag ska ge ett exempel, och det här får ni kära lyssnare jättegärna liksom bara dela till andra män om ni vill. Så här. Det här brukar jag säga när folk tar upp ungefärligen det vi pratar om nu. En upplevelse som kvinnor, så här, på det här att du kan föreställa dig, du föreställer dig så här två grupper som ska ut och, på en kväll på stan typ.
Mm.
Det ena är ett killgäng och det andra ett tjejgäng. Så här. Och för tillfället så ignorerar vi all intersex och allting. Vi gör bara super så här.
Gud, man saknar att gå ut helt plötsligt nu när du börjar.
Corona times.
Ja.
Snart över, men hur som helst. I tjejgruppen så kan det förekomma tankar som, och inte att det händer liksom så här hela tiden, men det är fenomenet vi försöker betrakta nu. Så här.
Mm.
Det kan förekomma tankar som, hur ska jag bete mig för att ingenting ska hända mig?
Mm.
När ska jag, vad ska jag vidta för åtgärder för att försäkra mig om att allt är lugnt?
Mm.
Så här. Vad behöver jag vara lite extra uppmärksam på eventuellt? Så här. Och som sagt, det är inte en fråga om att det här händer hela tiden. Det är liksom så här 1984, det är så här katastrofdystopi. Mm. Så här. Nej. Men att det här förekommer.
Mm.
Och att det inte förekommer hos män. Vad gör jag om någon kladdar på mig? Den tanken förekommer liksom inte riktigt hos män. Vad ska jag göra om det kommer upp någon som bara vägrar gå? Typ, och han är så här ett huvud längre än mig. Och är så här potentiellt dubbelt så stark. Vad gör jag då? Så här, den tanken dyker inte riktigt upp hos män.
Nej.
Den upplevelsen. Om vi ger till exempel bara för att jag ska göra extra tydligt. Så här, och det här vet jag för att jag har fått höra det liksom av ett antal mina kvinnliga vänner. När en kvinna, till exempel om hon är själv, är ute och går och ska gå hem själv och det är mörkt. Liksom, då kan, även om du passerar någon och du bara liksom får en blick, det spelar ingen roll. Så här, då kan tanken börja snurra bara så här. Oj shit, jag, du vet, hotsignaler börjar snurra i huvudet på mig så här.
Mm.
Det händer liksom inte, det händer för män. Mm. Men i den utsträckning som det händer kvinnor kontra män, det är en sån massiv diskrepans.
Mm.
Så problemet är att vi idag inte är så duktiga på att, och det är inte att vi gör någonting idag egentligen ens, vi är inte så duktiga på att föreställa oss andras lidande. Vi är inte så duktiga på att föreställa oss vad som är onajs i någon annans liv. Jag tror att det är en massiv sten vi behöver välta så här. Och det där...
Och det gäller ju alla.
Ja, exakt vad jag tänkte säga. Ja. Det gäller verkligen alla.
Mm. Att man inte reflekterar över de privilegier man inte har. På
exakt. För varför skulle vi? Det är ju som det vi pratade om innan. Att så här...
Vi borde.
Ja, givetvis. Men så här, varför skulle vi rent fysiologiskt? Så här, varför skulle vår hjärna gå runt och tänka, åh vad nice. Eller vad onajs alla andra har det. Liksom. Mm. Det är ju inte rent evolutionärt. Det har ju ingen fördel. Liksom.
Nej, men det handlar ju om att förstå sin omvärld, tänker jag. Ja, så att man liksom... När man är barn så ställer man 390 frågor om dagen. Så varför? Varför är bordet hårt? Varför är himlen blå? Ja. Och sen så slutar vi med det för att vi tycker att vi kan allt om vår omvärld.
Ja,
nej, men det gör man ju inte. Det kan man ju omöjligen göra.
Nej, verkligen.
Så att det gäller ju att försöka sätta sig in i andras världsbilder.
Exakt.
Och vi börjar få jätteont om tid. Ja. Men vi ska, för nu har vi pratat jättelänge.
Okay.
Men vi ska avrunda med att prata om ditt nya ledarskapsprogram.
Ja, exakt.
Inte mentorskapsprogram utan ledarskapsprogram.
Exakt.
Och jag har en fråga från min sponsor Excitec till dig. Mm. Där, liksom, vilka är målgruppen för det? Och hur ska du nå dem? Så ska du få berätta om det.
Vad kul. Ska jag bara ta pitchen från början?
Nej, berätta. Liksom, vad är det för något? Och vilka är det du vill ska gå det här?
Så det här är det här är första i sitt slag. Det finns lite liknande grejer. Jag tänker framförallt på Netlights Purple Pill. Där det är en sorts samtalsgrupp för män. Men det jag har tillverkat är en exekutiv ledarskapsutbildning som är konstruerad enligt de psykologiska processerna som människan går igenom när vi går ifrån att inte tycka om något till att öppna upp oss och lyssna till att så här, oj, det här, okej, nu förstår jag. Det här finns ju faktiskt någonting av värde.
Mm.
Och det är samtidigt en arena för män att få träffas och ventilera frustrationer som vi tidigare pratade om.
Mm.
Som det inte idag finns någon arena för dem att göra så här. Lite så här, de har lärt sig hur de ska bete sig, de har lärt sig vad de ska säga.
Mm.
Men det finns en liten underliggande frustration. Så programmet är konstruerat för interaktiv debatt. Så här, jag ska stå och presentera och prata och företräda och när som helst så sticker de här deltagarna in liksom, nej men det här, vad är det här, vad grundar du här på, så här tänker inte jag, det här är inte hur jag tänker på saken, och så, ja men fantastiskt, då låter vi våra idéer, då kastar vi in dem i den här gladiatorarenan, låter dem hugga varandra till döds och så ser vi vilken som överlever liksom. Så programmet är konstruerat för främst egentligen seniora exekutiva män som känner att allt det här är lite trams men förstår att det finns ett väldigt stort marknadsdriv hitåt liksom.
Mm.
Vi har ju haft de senaste 4-5 decennierna av forskning och liksom McKinsey-rapporter, BCG, Gartner, Catalyst, alla de här, så här pekar ganska tydligt på att det finns en klar riktning i vilken allt det här går.
Mm.
Och då kan man, det här är lite mitt förslag, då kan man antingen säga, man kan antingen rynka på näsan och sätta armarna i kors och bara, nej men det här tänker jag ta del av.
Mm.
Eller så kan man inse att du missar om du gör så. Mm. Du missar om du gör så. Det är liksom, du missar en väsentlig del av affärskritiskt tänk idag, ärligt talat, om du inte begriper dig på komplexiteten i att förstå andra människor. Inte bara för din organisations image och potentiella finansiella resultat. Mm. Utan även för din personliga vinning och din förmåga att kommunicera med ditt team bättre. Så, att det går från, ja, här är våra debattregler så, till här är liksom en session, jag kallar dem avsnitt. Här är ett avsnitt om PK-kultur och hur vi alla liksom tenderar att fastna i liksom mentala inspårade så här, ingrävda spår, så här. Det är liksom den ventilationen.
Du skulle kunna ha min bok som kurslitteratur.
Ja, men kul. Vi kan prova det. Ja. Sen går den igenom ett antal handplockade psykologiska verktyg som jag tycker är mest värdefulla för män att så snabbt som möjligt kunna överblicka och begripa hela området. Och därefter går den liksom direkt in i det rent affärskritiska. Så här, jag har gjort, alltså förra året satt jag och har bara läst, alltså bara läst så mycket liksom metastudier, kohortstudier, alltså så här tramsiga mängder litteratur och har bara sammanfattat ner det här som sagt tillsammans med de här affärsrapporterna och så är det svart på vitt liksom, vad har det här för effekt på ledningsgrupp, vad har det här för effekt på resultat, vad har det här för effekt om du har den här konstellationen, vad har det här för effekt X, Y, Z, O, E och så vidare. Så.
Mm. Grymt. Vadå, är det digitalt eller är det...
Nej,
det är fysiskt.
Ja. Ja. Därför har ju covid varit en mardröm. Men,
ja.
Men vi är på väg ur det. Så att
det är jättebra för att jag tycker så här, vi skapar så mycket kvinnliga ledarskapsprogram och kvinnliga nätverk.
Mm.
Och det finns ju liksom inga forum där vi har ledarskapsprogram. För jag förstår att det ska vara lite fokus på mångfald och liksom jämställdhet. Mm. Och det finns ju inte, vad jag vet.
Nej.
Förutom som du säger Purple Pill.
Nej, men
som jag också har hört talas om.
Ja, det är ju grymt. Erik Ringert säger ju klockren.
Ja, men och det där brukar jag, det skriver jag också om i min bok faktiskt. Att säga, men okej, men när ska vi starta ett manligt ledarskapsprogram? Alltså för att vi startade, nu rantar jag här igen och svävar ut, men det händer, för att jag blev lite upprörd. För att jag tycker att det är klart att kvinnor behöver separatistiska rum och prata om saker och ha kvinnliga ledarskapsprogram, jättebra. Men det ska ju vara jämställt där med, tycker jag.
Tiden är nu.
Ja.
Fjärde vågen alkas.
Det är dags.
Mm, det är dags.
Men du, då måste vi avrunda nu. Hur känns det för dig? Är du... bra. Ja, vad bra.
Verkligen.
Ja, men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en jättebra vecka och sen så hörs vi på onsdag igen.